Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, bröta på, sluta.
Nu smäller det!
Ja, nästan i alla fall.
Fjärde expeditionsdagen på vår resa till Göteborgs medelpunkt. Och det är väl egentligen så här att som när man kretsar runt ett mål, nalkas stormens öga eller vulkanens själva krater, så blir ju ska vi säga, temperaturen ökar, spänningen stiger och vi trampar oförtrutet i våra tropikuniformer, eller om det möjligen är vargskinnspälsar. Klädseln är ju lite oklar eftersom den är mer av, så att säga, symbolisk karaktär, eftersom vi i detta nu sitter i Göteborgspostens radiostudio. Och ärligt talat, mellan skål och vägg, kära lyssnare, vi är rätt så civilt klädda.
Rätt så.
Trots allt faktiskt. Men vi känner väldigt starkt att, att vi bär upp de här tropikhjälmarna.
Jag har till och med lite ont i huvudet av ymnigt tropikhjälmsanvändande.
Just det.
Så att, tänk vad fantasin kan funka.
Boaormar, 47 grader värme och vår Remington rifle med en pappask ammunition. Så är det. Vi har i de tre föregående avsnitt, först i ett inledande avsnitt, diskuterat de mer formella premisserna för att finna Göteborgs medelpunkt. Geografin, demografin, ekonomin, kronologin, meteorologin. I det andra avsnittet så pratade vi om göteborgsskildringar i litteraturen.
Och i vykorten.
I vykort också. Vi har alltså helt enkelt nalkats turisternas bild av Göteborg för att det skulle kunna vara ett sätt att på något vis ringa in vad utomstående betraktare ser som den göteborgska medelpunkten. Vårt tredje avsnitt handlade om göteborgare. Ja. Kan det finnas göteborgare som är så kraftfulla göteborgska personligheter att de i princip kommer att bli en symbol för staden? Ja. Och kan man i så fall antingen betrakta dessa göteborgare själva som Göteborgs medelpunkt, vilket skulle kunna vara en komplikation om vi i så fall, låt oss säga, rent teoretiskt bestämmer oss för att medelpunkten är, vad var det vi sa? Var det Ingvar Johanssons
höger? Lasse Kroners flint.
Lasse Kroners flint eller Ingvar Johanssons höger. Och då får vi i så fall ta konsekvensen av ett sådant beslut. Men vi kom också fram till att det skulle kunna vara i så fall också miljöer som är knutna till de här gestalterna.
Ja, de har ju laddats på något vis.
Miljöerna har laddats av vissa personligheter, och vi nämnde då till exempel Aftonstjärnan på Hisingen som ju har laddats av Kent Andersson, och Lasse Brandby hade väl laddats både gamla Göta Älvbron och den här
möbelvaruhuset
som ju dock ligger i Mölndal,
vilket
är en komplikation. Sonja
men också ganska
Nefertiti nämnde
men också ganska skönt för oss att det ligger i Mölndal, för vi måste ju börja smalna av nu.
Okej, vi avför därmed
möbelbutiken. Så taxigränsen går vid Lana.
Så nu, är det.
Alltså, annars kommer vi aldrig
vi
komma i mål.
Vi följer de gamla taxigränserna. Det är inte alltid så självklart, det är skälet att påfallande mycket av den roligaste göteborgska historien utspelar ju sig utanför Göteborgs gränser. Till exempel den här Göteborgs historias mest berömda flört, nämligen mellan frihetshjälten Francisco de Miranda och fru Hall på Gunnebo, är ju naturligtvis då inom Mölndals kommuns nuvarande gränser. Det var då, om som den minnesgoda lyssnaren kanske kan återkalla i det inre kartoteket då vi upptäckte att denna Kristina Hall såg ut ungefär som en lite äldre och något pluffsigare variant av Ina Lundström.
Den Ina Lundström, ja, som har levt.
Ja, kort sagt. Den dagen du slutar med de där 4 timmars spinningpassen som jag föreställer mig att du kör varje dag, så skulle du plötsligt se ut som fru Hall. Ja, det är märkligt. Men det var inte detta vi skulle prata om. Utan dagens ämne då, det fjärde, när vi alltså har tagit oss igenom de här tre första expeditionsdagar med olika perspektiv på frågan om Göteborgs medelpunkt. Idag ska vi försöka skärskåda om det eventuellt är så att göteborgska klischéer och myter skulle kunna hjälpa oss att nå den här medelpunkten.
Ja, för att alltså, jag tänker att problemet här med medelpunkten som vi ser på vykorten som vi har tittat på och som vad man än gör, det är ju att man fastnar ju vid en enda bild, och som vi pratade om i förra avsnittet också, vad är det man har valt bort? Man har valt bort alla de kvinnliga industriarbetarna och till förmån för de manliga. Så här, vad är det för någonting när vi tar en ögonblicksbild som försvinner? Det är mycket det som är med en klyscha också, att det är ju en symbol för någonting som blir lite reducerande. Jag blev så glad, jag satt här precis innan vi började spela in och bläddrade i din eminenta 400-års bok Göteborg 400, stadens historia i bilder.
GP-boken om Göteborgs historia.
GP-boken, ja. Med Christian Wedel som avsändare i allra högsta grad. Och det är så himla fint i den här boken, tycker jag, Christian, att det finns ett kapitel som heter rörelse. För att det är ju det som någonstans när man pratar om klyschor och klischéer, myter, man hamnar lätt i ett stagnerat tillstånd som är lite sekt. Typ, när jag har en kompis från Stockholm som kommer att hälsa på mig i Majorna och som har gått hela vägen från Centralen och åkt på sina pittoreska spårvagnar och säger att Göteborg, det är så mysigt, det är så trevligt, alla är så goa gubbar. Då känner jag så här, ja, men du har ju inte sett allt. Nu pratar du bara om en enda liten sak. Och man kan vara väldigt säker på, vilket också hände vid just det här tillfället, att just när den där stockholmaren är på besök som tycker att Göteborg är så himla gulligt och lite dumt i huvudet, hör jag mellan raderna, då är det självklart då som det står ett band uppe på korvkiosken på Mariaplans tak och spelar varmkorvboogie. Det kan man ge sig fan på. Är en stockholmare på besök, då händer sådana saker hela tiden. Så att nu när vi ska gå in på klyschor vill jag bara höja ett litet varningens finger, för det här kan bli lite farligt.
Men det du säger här, du talar om rörelse, du menar alltså att det som skulle kunna vara Göteborgs medelpunkt, att det är nästan så att du kräver att det är någonting som liksom inte är permanent. Det måste finnas något lite undflyende och flytande i detta.
Ja, någonting känner jag, för att det är lite läskigt det här med klyschor, tänker jag. Man hamnar lätt i det
själv. Det skulle rent teoretiskt kunna vara en spårvagn då?
Ja, ja. Eller en drönare.
En drönare?
Kanske. Mm.
Ja, vem vet. Nå... Vi ska ju försöka gå i närkamp med våra grundläggande krav, men vi sätter en liten bock här i kanten för rörelse som en del av den vitalitet som vi förväntar oss. Göteborgs medelpunkt, men innan vi tar spjärn i de här schablonbilderna, för det är ju ändå det vi ska göra. Det är liksom som en astralkropp som svävar över oss, nämligen det där som vi liksom alla går och känner är liksom göteborgskt. Och det kan man komma åt, de här schablonbilderna kan man komma åt genom vissa myter om Göteborg. Jag tänkte innan dess, du har ju gett mig ett litet uppdrag här, nämligen att spola den historiska isen. Och vi har betat av här lite olika sekel. Nu har vi kommit till 1900-talet, och frågan är då om det finns någonting här som kan bidra till att hjälpa oss att hålla kompassriktningen i jakten på Göteborgs medelpunkt. Jag skulle vilja säga att när det gäller 1900-talet så är, om man säger att 1600-talet är en fästningsstad och ett torg och 1700-talet är Stora Hamnkanalen och Carl von Linné och andra lite glättiga 1700-tals gestalters promenader genom Göteborg, och 1800-talet är de tunga göteborgska namnen Dick Söner och Renström och Killrar och Carnegie och så vidare. Så är faktiskt 1900-talet är de stora gesternas Göteborg. De grandiosa gesterna, de gester som är så grandiosa som bara en stad som plötsligt har på något vis som... Jag höll på att säga som en fågel Fenix som reser ur askan. Men det är inte riktigt sant. För att det förutsätter ju att Göteborg hade haft en stor restid tidigare. Ja. Göteborg hade varit en ganska liten stad. Ganska eländigt, ganska fattigt, ganska grått, ganska regnigt. Ja, regnigt har det väl alltid varit. Mm. Men plötsligt, sist där år 1915, så säger det, som i serietidningen Pelefant i min barndom, det säger knakelibrak.
Det säger knakelibrak, ja.
Det, så gör det.
Men det heter väl en uppkomling, ja, egentligen.
Så är det.
Ja. Göteborg, en nyrik, ja, med riktigt stora axelvaddar, uppkomling.
Göteborg är helt klart en nyrik uppkomling. Och visar detta. Göteborg framträder i storrutig tweedkostym och magnifika polisonger för att hålla stilen. Till exempel så tänker jag på den här stora jubileumsutställningen, ja, 1923. Göteborg fyllde ju 300 år 1921. Men till följd av en pandemi, låter det bekant på hända?
Ja, det låter mycket
så
bekant.
Så fick man uppskjuta jubileet, gjorde man då till 1923. Och det spännande är att under arbetets gång, alltså när man började planera den här utställningen, så var man, då var man ganska blygsam. Man tänkte sig lite allmänna kulturhistoriska inslag, och det skulle vara, man skulle prata lite grann om den medeltida historien, och det var lite blomsterutställningar. Mm. Det var en ganska, liksom en ganska timid framtoning. Men under de här åren då, och nu pratar vi om runt 1920, så blev Göteborg stöddigare och stöddigare. Ja. Ja. Och den här utställningen, den vinklades liksom om. Så att när utställningen väl var klar, så var detta liksom en stor och stöddig och pösig exportindustriell trumpetfanfar. Här ville Göteborg visa att vi har SKF. Jag höll på att säga vi har Volvo, det hade de inte ännu. Volvo dröjde några år först. Men Göteborg hade SKF, ja. Göteborg hade Götaverken, Göteborg hade Eriksberg. Och dessutom, inom parentes, hade Göteborg de bästa fotbollslagen. Ja, va? Så att det här är stora gester. Och vi kan också se, det är inte så sällan idrottsögonblick. Alltså, när man ska hitta det göteborgska 1900-talet, ja, så till exempel VM-finalen 1958 i Göteborg, i Sverige, Brasilien. Ja. Det är naturligtvis Ingos knock. Eller det var ju många knockar. Han, ja, malde ner Eddie Machen på Ullevi. Det var 1958 det också, detta stora år. Och sen har vi naturligtvis en mängd grandiosa ögonblick när vi tänker oss alla sjösättningar av fartyg på de här tre stora skeppsvarven. Ja. Götaverken, Eriksberg och Lindholmen.
Frågan är om det någonstans såldes lika många sådana skumpaflaskor för att slås mot båtar och invigningsgrejer under de här åren som i Göteborg.
Nej, man har ibland en känsla av att påfallande lite av den champagne som såldes rimligen kan ha druckits upp.
Ja, allt var till invigning.
Kanske var Göteborg först med vaskningen. Ja. Men då är ju den spaning som känns ganska naturlig att göra i det här sammanhanget, det är ju att de här grandiosa gesterna, de allesammans så speglar eller förstärker de här göteborgska klischéerna.
Ah.
Att Göteborg är en stad där du bygger stora fartyg och där alltid fotbollslagen vinner allsvenskan, ja, oavsett hur du förhåller sig med den saken. Och man kan inom parentes just nu, med tanke på att detta är Göteborgspostens podd, så finns det en underbar sån här så kallad korrelerande kurva som visar att på 30- och 40-talet var det så att varje gång ett göteborgskt lag vann allsvenskan, då steg GP:s upplaga lite extra.
Ah, så att, såklart.
Som ett litet glädjeskutt hos prenumeranterna. Men så ligger det till. Så att de här stora grandiosa ögonblicken, man kan säga att det sista grandiosa ögonblicket är friidrotts-VM 1995.
Ja, just det.
Och sen är det nästan så att det ser ut som en tanke att nästa stora ögonblick är inte det minsta grandios, det är nämligen Göteborgskravallerna. Men de är på andra sidan sekelskiftet.
Ja, de behöver vi inte hänsyn till nu.
De är på 2001.
Så men det är väldigt fint hur friidrotts-VM ramar in hela den här perioden, 1900-talet. För att det kanske var för att jag var en väldigt formbar ålder då. Jag var väl 12-13 år. men VM 95 kändes ju som historiets slut och början på något sätt. Den om man var 13 år.
Ja, den 95. Formbara Ina Lundström. Men då är frågan, de här schablonbilderna då, om vi nu ska ta spjärn i dem för att använda dem, vad ska vi säga, vilka är de? Vi antas vara glada, ja. Och vitsande.
Ja. Rulla hatt.
Vi rullar hatt lite. Mm. Den här Karl-gestalten, i någon mån är han ju en figur ur verkligheten. Det fanns en Karl Olsson som föddes 1885 i Lundby och som möjligen då är så att säga förebilden till Karl-gestalten. Men det spelar liksom ingen roll för oss idag. Nej. Därför att Karl-figuren lever sitt eget liv och han har sedan länge svävat iväg från sin verklighetsförankring. Det jag skulle vilja betona när det gäller Karl är att väldigt ofta så pratar man om Karl, han är en underdog. Och han är han kommer med de här kolugna replikerna när disponenten på varvet säger någonting och då har Karl någonting annat. Ja. Eller om det kommer en stockholmare.
Det är väl därför det här klippet från Göteborgsvarvet när det är en stockholmare som springer genom göteborgarna i målgången och försöker mana på göteborgarna att heja, kom igen nu då! Kom igen nu då! Och så hör man bara någon som väser så, jävla stockholmare. Det är liksom ett sånt perfekt Karl-ögonblick, även om det är en verklig person som säger detta och det bara är några år sedan, så känner man det är så mycket Göteborg i det där.
Det är ett perfekt ögonblick, och även om det är naturligtvis, det är klart att det är en verklig person som står där, ja. Men skälet till att en miljon människor har sett det här klippet, ja. Är ju för att det är Karl, va?
Ja, exakt.
Det är för att det är någon som arbetar i takt med den här göteborgska schablonbilden. Jag har funderat ofta på detta och tycker nog egentligen inte att Karl är en underdog, därför att en underdog är ju någon som slår nerifrån. Är det inte snarare så att Karl är en overdog? Karl är visserligen den underbetalde blixtgubben i hamnen och disponenten är visserligen disponenten, men Karl själv betraktar sig som åtminstone ett huvud högre.
Ja, jo, det är sant.
Alltså han i Karls självbild ryms inte någon underdog, utan han svävar liksom hela tiden lite ovanför och det är därför han kan han kan ha det här kolugnet, va? Ja. Men då är frågan, de här klischéerna, hur ska vi konkret använda dem för att nalkas Göteborgs...
Jag tror att det är jättevärdefullt, typ som när man säger då, vad är det med det här klippet från Göteborgsvarvet som gjort att en miljon människor har sett det? Ja, det är ju för att det bottnar i en kliché. Så någonstans så blir du och jag och väldigt många andra människor glada
av det här klippet. Och vilken kliché är det då?
Ja, det klichén är att här kommer en stockholmare och larmar och gör sig till. Ja. Och den personen ska tas ner på jorden med få ord.
Mm. Med en kärv och karg.
Ja. Liten kommentar
som sänker honom lite.
Och det blir ju att man pratar om stockholmare här, men det blir ju lätt det. Jag tänker just när det gäller klischéerna, för jag känner att det är alltid där. Det är alltid de är som malar till ljuset så fort det händer något riktigt klyschigt i Göteborg som man själv kanske skulle kunna bli glad över. Jag blir jätteglad om jag går ut från min lägenhet och hör varmkorvbogen nere vid plaskedammen och så står det ett gäng överåriga rockers på ett tak och sjunger den på en korvkiosk. Men det är alltid då det är en stockholmare med. Eller när man sitter på Avenyn och äter en räksmörgås och det kommer fram en A-lagare och reciterar en hel nationalteaternlåt. Då kan man vara säker på att man just den lunchen tog med sig en kompis från Stockholm.
Ja, absolut. Men varmkorvbogen i Ove Törnqvist.
Jo, men i det skämtet i att spela en ja. Låt om korv på en korvkiosk kändes absolut. Där och då väldigt göteborgskt. Eller som när de för några år sedan hittade ett suspekt paket på centralen. Och de trodde det var en bomb. Och sen visade det sig att nej, men det var ju 40 kilo fryst torsk som någon hade glömt. Då blev jag jätteglad. I 2 sekunder, ända tills jag insåg gud vad roligt stockholmarna ska åt detta.
För att det går helt i linje med någon sorts göteborgsk kliché.
Ja, det går helt i linje med en göteborgsk kliché.
Så att 40 kilo torsk, en rörelse som skulle kunna symboliseras av till exempel en spårvagn. Och en viss karg underdog-framtoning.
Vi har tidigare pratat om att vi vill i alla fall... Jag vill inte att folk ska vara för uppklädda.
Nej,
att folk
nej,
är sitt det. Bästa jag.
Du pratade om funktions...
Funktion var vi inne på. Det var fint tyckte jag när du mindre, läste upp de här medelpunkterna.
Dekor. En tillvaro som är mindre tillrättalagd och dekorativ än funktionell och karg.
Uh-huh.
Ja, det är bra.
Det blir bara svårare och svårare.
Det blir svårare och svårare, men det ska det vara.
Uh-huh.
Vad vore väl världen om Dr. Livingstone hade sagt, äsch vad svårt det är att åka till Victoriafall. Jag tror jag håller mig här i Hyde Park istället.
Nej, det går inte.
Vi ska inte sky några ansträngningar.
Nej.
Och vi har ju också kvar den lite svårdissekerade punkt som heter göteborgska, alltså ska vi säga myter, det vill säga, i den meningen där vi pratar om vandringssägner.
Mm.
Det här är ju svårt, men det är ändå så här att vi misstänker
mm.
det finns en anledning till att vandringssägner vandrar.
Ja.
Och att vissa göteborgska vandringssägner vandrar beror rimligen på att människor känner att de passar särskilt bra i Göteborg.
Mm. Va?
Och om man då tänker sig den här som vi tidigare har pratat om, historien om den lätt berusade studenten som stjäl en pingvin i slottsskolan yeah. på morgonkvisten.
Yeah.
Så finns det någonting, vi har tidigare talat om, vi pratade igår om Harald Treutiger och Thomas von Brömsen och när det gäller göteborgska underhållare, vi skulle kunna så Ulla Skog och Sissela Kyle också naturligtvis, så finns det en, det finns en hjärtegodhet och en värme i deras framtoning som inte finns i motsvarande grad hos stockholmska skådespelare.
Nej.
Till exempel då. Men och den här historien om pingvinen är också att det finns en värme i den, va?
Ja.
Den här studenten, han står och han tittar på pingvinen och han känner att det är liksom en besläktad själ,
ja.
Och han tar den i famnen och han tar hem den och den får vara i badkaret.
Ja, den får alltid vara i badkaret i alla versioner av den här historien.
Den får alltid vara i badkaret. Och åtminstone vid tre tillfällen har jag intervjuat personal i Slottsskogen som med allt större matthet i rösten förklarar att en pingvin är ett litet aggressivt muskelpaket och sannolikheten att en aningen berusad och jovialisk göteborgare klockan tre på natten ska lyckas fånga en sån här och hålla den kvar utan att få ganska betydande skador är mycket liten.
Ja, så är det.
Men
vi behöver ju våra myter.
Vi behöver våra myter och det här är en kärleksfull berättelse som verkligen liksom har samma typ av klangfärger som när vi pratar om den göteborgska kulturen och framtoningen och de här stjärnorna.
Ett trevligt paket.
Oavsett om det är den här berättelsen eller om det är Sonja Hedenbratt eller Thomas von Brömsen eller så. Och det är en av de trevligare sakerna med vår göteborgare just att vi är trevliga.
Ja, det
är inte så ödmjuka alltid.
Nej, absolut.
Det
vilken uppkomling är ödmjuk?
Vi är inte så jävla ödmjuka, men vi är trevliga.
Ja.
Sen, jag tänker på andra göteborgska myter. För ett par år sedan så efterlyste jag sådana i spalterna. Då påstås det till exempel att man kunde köpa brännvin genom att ställa sig med foten på den här Järntorgsfontänen, Strindbergsfontänen på Järntorget. Då kommer man i kontakt med en hemlig langarorganisation.
Oj då!
Och där den klassiska repliken är då att om man någon råkar stå där i misstag och så kommer de då säga, varför står du med fötterna på disken? Och sen har jag faktiskt själv råkat ut för en genuint förbryllande händelse där jag en kväll i lugn och ro med min saxofon på axeln, det var en vanlig onsdagskväll i oktober, jag stod vid en rondell i Majorna och jag lutade mig mot en husvägg och då stannade det en Saab och en kvinna stack ut huvudet och skrek till mig, Pelle Snusk! Och sen åkte hon iväg på rivande däck. Och sen fick jag höra att det fanns ett intrikat signalsystem där man då skulle ställa sig vid den där platsen om man då ville köpa någon mystisk massagetjänst
just
eller hur
det,
det nu,
just det.
Hur det nu formulerades. Och det här är ju liksom det här är ju ändå myternas värld. Eller ett mystiskt, hemligt Göteborg. Ja. Ett underjordiskt Göteborg som är obekant för oss alla. Och sen då den förnämsta av alla myter, nämligen det påstådda kaféet i Malmskavalen tidigare så noggrant belyst i den här programserien.
Mm.
Men Ina, jag tänker att du skulle få ta detta från ditt perspektiv därför att du har en helt egen syn på detta.
Jag tycker ju så mycket om hur massivt försvaret är för att Malmskavalen har hyst ett kafé.
När
det i själva verket inte har gjort det. Det är väldigt roligt att människor så vägrar tro på att det inte ska ha funnits ett café där. Och det roar mig så till den milda grad att jag skulle kunna tänka mig att det är Göteborgs medelpunkt. Ett café som aldrig har funnits, men som väldigt många göteborgare är helt bombsäkra på. För det är väl också en del av en göteborgsk klyscha. Att man kanske inte alltid har på fötter, men man uttalar sig jävligt tvärsäkert ändå.
Det vill säga, den perfekta skärningspunkten mellan dröm och verklighet. Ja, det är ju ändå så här att... Och då skulle vi i så fall... då skulle vi alltså i seriens femte avsnitt här, så skulle vi öppna kaféet i Malmska valen.
Ja.
Så att legenden blev sann.
Mm.
Det skulle förmodligen krävas... ganska komplicerade förhandlingar med Naturhistoriska museet. Men de är ju hyggliga där, varför inte?
Jag skulle vara mer säker på att jag klarade av att hoppa ner i en vulkan än vad jag skulle vara säker på att jag skulle klara av att ens gå in i det rummet där valen är. Det finns ingenting på den här jord som skrämmer mig så mycket som blåvalar i allmänhet och den malmska valen i synnerhet. Jag vet inte vad som har hänt mig där inne. Men det är något. Jag fick någonting. Men jag har så... Sist jag försökte gå in på Naturhistoriska, det är 10-15 år sedan. Då kom jag inte längre till än till entrén. För där har de en modell av bara en blåvalsfen, stjärtfen. Jag tycker det är den obehagligaste delen. Det är därför jag blundar nu när jag pratar om det här, Christian.
Oh. Nu är det ju inte, nu är det ju verkligen inte min sak eller profession att göra en klinisk bedömning.
Nej.
Här. Men skulle man ändå ur så sätt lekmanna perspektiv kunna säga, du lider av valfobi?
Jag lider av valfobi. Jag lider av... ja, det gör jag.
Och då är det väl också så här att det här är en fobi som du har ändå ganska stora möjligheter att klara vardagen utan att...
Precis, jag har
utan
inte
att
behövt...
Få den, din tillvaro hemma ser inte så mycket av
nej,
detta.
Nej, jag har inte behövt göra någonting åt det. Jag har blivit en mästare på att känna igen i filmscener. Nu jävlar är det läge för en val. Nu vill de slänga in en val. Eller när de filmar något landskap. Att nu jävlar kommer det in valar här. Så då blundar jag och gömmer mig under filten ett tag. Tills den jag tittar på tv med säger, nu kan du titta igen. Så att nej, det har ju inte. Fram tills nu har det inte varit ett hinder för mig. Men nu känner jag mig lite hindrad. För jag skulle väldigt gärna vilja avsluta. Med att säga att medelpunkten är...
Men det kommer vi inte göra.
Nej, det kommer vi inte göra. Och då måste vi ju hitta på en annan anledning. Än att jag är rädd. Vi kan ju inte säga, vi hittade den perfekta medelpunkten, men Ina vågade inte åka dit. Det blev väl en dålig.
Ja, nej, vi har ju inte hittat den perfekta medelpunkten. Det här är ju bara en hypotes som vi prövar. Vi har ännu inte underkastat Malmska valen den rigorösa prövning som varje medelpunkt ska underkastas. Utan vi bara konstaterar att det här är en magnifik myt. Mm. Men sen vill jag nog säga att jag skulle nog inte vilja trots allt se den här myten om Malmska valens café som vinnare i den här tävlingen. Nej. Eller som den göteborgska medelpunkten.
Tänk bara hur mycket läsarbrev det skulle bli sen.
Ja, precis. Läsarbrev. Men det känns som om den göteborgska medelpunkten är ju trots allt en lite större fråga än att få 127 läsarbrev och två mordhot som jag fick då senast när jag framhöll Göteborgsposten att något café icke hade funnits. Det är i alla fall en intressant myt här.
Mm,
va? Men... Jag tänker nu att vi ska ju nu försöka i detta fjärde avsnitt, vi nalkas slutet av vårt fjärde avsnitt.
Ja.
Nästa avsnitt, då måste vi befinna oss på den här punkten. Nästa avsnitt sänds
och spelas
från
in.
Göteborgs medelpunkt.
Ja, så måste det bli.
Mm. Så det finns liksom ingen återvändo för oss nu.
Nej.
Och
det vi får göra är väl att vi får lyssna igenom de avsnitten vi har gjort.
Ja.
Och kolla vad vi har kommit fram till. Ifall det var något som var totalt strunt eller nonsens. Och vad som faktiskt är viktigt. Mm. Och så får vi försöka hitta en plats som funkar med de kriterierna.
Jag har gjort lite anteckningar här.
Ja, gud vad bra.
Och jag har kortfattat bara skisserat de kriterier som vi har. Så vi har nalkats. Och vi har ju avfört de här traditionella paradplatserna.
Ja.
Vi har avfört alla typer av, ska jag säga... arrangerad festlighet.
Ja, här ska man ha skoj.
Här ska vi ha skojigt. Vi har avfört, ska vi säga, det söndagsfina, skulle man kunna säga. Och vi har också, kan man väl säga, avfört det statiska. Vi trivs inte riktigt. Vi behöver ha en hur konstigt den kan låta, vi behöver ha en flytande medelpunkt, va?
Ja, det behöver vara flytande på något sätt. Och så behöver det liksom vara också att människor inte sitter sitter eller står still där.
Men det här innebär, det behöver förtydligas att det är inte så trivialt som att när vi säger flytande medelpunkt att vi ska ut på älvsnabben. Liksom.
Nej,
det är inte ett fartyg nödvändigtvis. Så vi menar bara att det måste röra sig en smula. Sen har du också hjälpt mig att anteckna ordet kargt och tyket har vi sagt. Mm. Att det måste finnas en viss sälta i den här medelpunkten.
Ja, för att någon ska kunna säga en väldigt rolig sak vid rätt tillfälle utan att det blir kladdigt.
Vi har då skrivit de här nyckelorden blir då att vi behöver rörelse. Och du nämnde också vatten, va?
Ja, vatten känns
det,
ju...
Det är svårt att tänka sig en göteborgsk medelpunkt som är helt avskuren från något göteborgskt vatten.
Det får man ändå säga, att det har ju de här vykorten gjort rätt.
Och det fina är att det finns ju hur många typer av vatten som helst i Göteborg. Jag skulle vilja säga att i stort sett alla de former som vatten kan anta utom glaciär.
Ja.
Finns väl i Göteborgstrakten. Ja. Vi saknar kanske en gejser också. Men vi har ju insjöar, vi har hav, vi har älv, vi har kanaler, vi har vallgrav.
Ah.
Så att, och möjligen skulle vi kunna säga att vi har Kallebäcks källa också.
Så då tycker jag faktiskt att vi ska kunna hitta något vattenrelaterat.
Det bör vi kunna klara.
Ah.
Så vi har rörelse, vi har närhet till vatten som krävs, vi har en vardaglighet, vi har en kärv tykenhet, en viss gamängaktig replikstämning.
Ja, och det här kanske är självklart, men jag säger det i alla fall. Mm. Det måste ju vara historiskt och nu.
Just det.
Jag är inte nöjd med en helt och hållet historisk plats.
Nej, nej.
Och jag är inte heller nöjd med en helt och hållet samtida.
Nej.
Så det måste vara både och.
Det kan inte vara helt samtida. Det betyder till exempel att jag tänker på en ställe som Truckstop Alaska. Skulle det funkar inte.
Nej.
Trots att många göteborgare kanske skulle se det som sin medelpunkt.
Om vi skulle se att en av de som nu driver Truckstop Alaska är barn till Sonja Hedenbratt. Då kanske man kan göra den historiska kopplingen. Men det måste göras en historisk koppling. Och beroende på GDP här så vet jag inte hur ingående den kan bli.
Och sen vet jag att den sista parametern eller sista kriterium du anförde där du var ganska enträgen, besvärligt envis skulle jag rent av vilja säga. Att du talade om att det måste vara ett ställe med en funktion, va?
Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Ja,
och det är väl egentligen ett annat sätt att uttrycka en vardaglighet. Va? Det här, vi pratar inte om... Inga huvudsakligen dekorativa
platser. Inte en staty rest för att vara en medelpunkt, utan en verklig medelpunkt.
Utan en funktion.
Ja.
Det ska pågå saker där. Ja, då har vi har verkligen någonting att bita.
Vi kommer
ju att kliva in i ett jurymöte imorgon faktiskt. Och vi kommer att lyssna igenom alla de här fyra avsnitten. Så vi vet ju faktiskt inte ännu riktigt var vi kommer att befinna oss.
Var vi kommer hamna.
Även om det finns en mängd ganska hyggliga kandidater här.
Det finns det. Men det måste ju smalnas ner. Och vi vet ju att ni som lyssnar kommer ju få veta i nästa avsnitt. För vi kommer ju sända därifrån, förhoppningsvis. Ja, ja, om det inte blir Lasse Kroners flint, då kanske vi får sända runt den.
Vi har förresten, jag såg här nu här att en liten punkt kvar här, va?
Ja.
Nämligen det som du kallade det för det mest göteborgska av alla ögonblick. Jag vet inte om vi har någon nytta av detta.
Jag kan ju liksom inte peka på exakt när detta händer. Men jag vet under den tiden som jag har varit på fotbollsläktare så vill jag minnas i alla fall att från början när man stod i IFK-klacken och mötte Stockholmslag så sjöng Stockholmslagen Alla rensa fisk i Göteborg som en nidvisa.
Mm.
Och om jag får förhålla mig lite fritt till sanningen.
Och det får du.
Och det får jag. Så vill jag minnas att vid ett specifikt tillfälle någonstans runt 2002 så är det... Kanske en bortamatch i Stockholm, för jag har för mig att IFK-klacken är mindre, betydligt mindre än Stockholmsklacken. Så då måste det ju vara i Stockholm. Och att när då de här Hammarby-fansen eller vilka det var började sjunga Alla rensa fisk i Göteborg, då börjar alla vi i Blåvittklacken också sjunga med Alla rensa fisk i Göteborg. Tills hela stadion sjunger Alla rensa fisk i Göteborg. Vilket naturligtvis leder till att Hammarby-klacken slutar sjunga Alla rensa fisk i Göteborg. Medan Blåvittklacken enträget fortsätter sjunga att Alla rensa fisk i Göteborg. Och det är ju en ägning av stockholmare som heter duga. Och det är också någon slags skön... För jag kan ha lite problem med den här Göteborgsdelen av Göteborg som uppkomlingen. Mm. Jag kan ha lite problem med de här stora evenemangen och att man ska mäta succé i Göteborg på att nu tycker stockholmarna att vi är bra. Nu vill de komma och besöka oss här på Way Out West. Då har vi gjort någonting rätt. Den tycker jag är lite störig. Jag tycker det är mycket härligare under de få glimtar av stunder när man säger... Ja, det är regnigt som fan. Här har du ett paraply. Det är inga konstigheter. Man behöver inte låtsas som att det inte regnar i Göteborg. Man behöver inte låtsas som att alla inte rensar. Alla rensar ju inte fisk i Göteborg. Men det är helt okej om alla hade gjort det. Det tycker jag är skönt.
Det magnifika är ju hur den göteborgska klacken... Det ska sägas här att det... Jag gjorde nu en mycket vulgär men lika fullt så kallad snabb googling här medan vi satt här i studion. Och den här historien har ansetts som många typer av ursprung. Ibland är det IFK Göteborg och ibland är det tydligen AIK och någon gång är det Hammarby och någon gång är det Gais.
Mm.
Så precis som alla utmärkta och gudomliga vandringssägner så kan den här historien den kan bära många lagfärger.
Ja.
Men det spelar egentligen ingen roll därför att kärnan i berättelsen är fullständigt intakt, nämligen att göteborgarna i stockholmarnas ögon framstår som liksom komna från en annan planet. Alltså man kan tänka sig själv, här har vi en stockholmsklack som tycker att de på ett riktigt dräpande sätt har kvaddat göteborgarna och istället så godtar göteborgarna detta. Och för kanske första gången och enda gången i fotbollshistorien så sjunger båda klackarna samma ramsa, men i liksom...
Två helt olika syften.
Från i olika syften och de befinner sig i varsitt universum. Men jag tänker på budskapet Alla rensar fisk i Göteborg. Det kanske är något vi ska med oss.
Ja, det tycker jag. Ja, och Alla rensar fisk i Göteborg innehåller en viktig vägledning tycker jag också. Förutom att Alla rensar fisk i Göteborg. Och det är att man ska kanske inte vara så rädd för klyschorna.
Kanske inte. Ska vi bejaka klyschorna eller ska vi bränna dem på bål? Ja, vi kommer att sitta vid lägerelden här nu det närmaste dygnet för att förbereda oss inför vår femte och avslutande Göteborgsdag i vår resa mot Göteborgs medelpunkt med dig Ina Lundström och med mig Christian Weder.
Ja.
Och nu är spänningen olidlig.
Ja, i nästa avsnitt får vi veta. Ja.
Snart, vi ses!
Hej, hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.